I vår läsning av Markus evangeliet har vi idag kommit till kapitel 10. Vi står upp så ska vi lyssna till vers 13 till 31. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt det har jag hållit ända sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud, ty för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus till honom: vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade: sannoliken, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det här är en text, eller en händelse, som är alldeles fulladdad med starka känslor. Jesus blir förargad. Den rike mannen blir bedrövad. Lärjungarna blir bestörta och sen blir de ännu mer förskräckta. I hela texten står Jesus där i mitten. Trygg. Självklar. Och allt handlar om människors rörelseriktning i relation till Jesus. Några visas först bort, barnen. Men Jesus välkomnar dem till sig. En man kommer springande men går sen bedrövad bort. Runt omkring står lärjungarna och det är alldeles fullt av tappade hakor, eller hur? Bestörtning, förskräckta, undrande. Vad är det här? Det är det här vi ska titta på. Mannen i mitten och alla personerna som rör sig fram och tillbaka utifrån Jesus. Vem är den här mannen egentligen? Hur ska man förstå honom? Han som välkomnar och som samtidigt får människor att själv gå gå bort. Hur den var Jesus? Det kan man verkligen fundera på. Hur den var Jesus? Var han mjuk eller hård? Hur föreställer du dig Jesus? Vad var han för slags person? Han välkomnar barnen. Visst har han kramat om dem. Det står åtminstone att han tar upp dem i sin famn. Det finns en enorm värme, eller hur? Och sen är han på något sätt orubblig när den rike mannen kommer. Han chockar sina lärjungar. Det tar tid för dem att ta in den här personen. Har du tänkt på att Jesu utseende aldrig beskrivs? Vi som är så väldigt utseendefixerade. Vi får inte ett enda ord om hur Jesus såg ut. Lång, kort, kraftig, muskulös, spenslig. Vad hade han för kroppshållning? Hur såg hans hår ut? Ingen aning. Det är andra saker som har blivit viktiga. Men det finns en sak om Jesus som återkommer på ett antal ställen i evangelierna. Och det är Jesu blick. Hur han såg på människor. Det har gjort ett alldeles ofrånkomligt intryck. Om du läser evangeliet ska du se att det är det enda som står om hur så att säga Jesus såg ut. Han vände sig om och såg på olika personer och den blicken. Och så är det, den blicken möter vi här. Det är ytterligare ett exempel på att det här är en ögonvittnesberättelse. Jesus såg i kärlek på mannen. Och den kärleksfulla blicken, det är mycket, mycket viktigare än hur Jesus såg ut. Det som har fastnat det är hur han ser på människor. Och han ser på människor med kärlek. Hela den här situationen visar oss något mycket väsentligt när det gäller att bygga församling. Jag vill börja med det innan vi sen går in i texten lite mer ordentligt. Hur ska vi bygga församling? Vi vill bygga församling här i Stockholm och då har vi någonting jätteviktigt att lära oss här. Det är två saker som vi måste kunna hålla samman om vi vill bygga en församling runt Jesus Kristus. Det första är att alla ska med. Det här är ingen politisk propaganda men jag använder uttrycket. Alla ska med. Så är det förstås. Gud älskar hela världen. Alla ska bemötas med kärlek. Den som kommer i kontakt med Jesus eller med oss som är hans efterföljare ska bemötas med kärlekens blick, eller hur? Oavsett vem man är. Oavsett hur ens liv ser ut. Man ska möta kärlekens blick. Jesus är välkomnande. De som andra driver bort, i det här fallet som barnen, de tar han upp i sin famn för att han vill välsigna dem. Man kan inte vara mer välkomnande än Jesus. Och så måste en kristen församling vara. Så att se på människor med kärlek. Men sen ser vi också en annan sida. Att Jesus är väldigt tydlig när det gäller Guds vilja. Jesus ändrar sig inte för att få mannen till lärjunge. Jesus erbjuder ingen kompromiss. Ingen springer efter mannen och säger nej, vänta, det där var bara vår första utgångspunkt. Nej, kom igen här nu, vi har ett annat förslag. Vi skulle kunna tänka oss att lösa den här frågan på det här sättet. Jesus är bara alldeles självklar. Här finns en massa antingen eller. Här finns ett ord ifrån Gud, här finns en vilja ifrån Gud. Här finns det yttersta realiteter som man måste förhålla sig till. Och Jesus är fullständigt orubblig. Det här är någonting jätteviktigt om vi ska bygga församling. Alltså Jesus ändrar sig inte för att få mannen till lärjunge. Det är mannen som behöver ändra sig. Och här behöver vi skaffa oss ganska mycket råg i ryggen. Den här situationen slutar med att den här personen som Jesus ser på med kärlek, han väljer att gå bort. Och det finns ingen kompromiss eller anpassning som föreslås. Okej, nu så. Låt oss ta oss in i texten lite mer. Jag tyckte bara det här var intressant när vi tänker på hur ska vi bygga församling. Alla ska med. Det finns ett orubbligt ord ifrån Gud. Det finns yttersta realiteter. Men låt oss ta oss in i texten nu. Där möter vi en mycket intressant man. Här mannen möter man faktiskt i alla de synoptiska evangelierna. Tydligen en händelse som både Matteus, Markus och Lukas har tyckt var så viktig att man vill berätta den. Vi möter en man som är en fantastisk person. Han är ung, förmögen och framgångsrik. Han är det som man kan drömma om att få vara som människa, eller hur? I vår text sägs det att det var en man, han ägde mycket. Matteus betonar att det var en ung man. Så hans rikedom har han fått tidigt. Han kallas för ynglingen. Lukas säger inte bara att han var mycket rik, utan också att han var en uppsatt person. Alltså han har en speciell ställning i samhället. Och det ordet som Lukas använder där, det används generellt i evangelierna om synagogsföreståndare. Så han har antagligen en hög position, en respekterad man i synagogen. Så han har en status. Den här mannen kommer till Jesus. Självklart en man som man vill ha i sin rörelse, eller hur? Självklart en man som man vill ha med i sitt sammanhang. Ung, förmögen och framgångsrik. Dessutom en fantastiskt härlig attityd. Vilken skön person. Alltså det som texten säger här, det är att han verkar mycket angelägen. Han springer fram. Jesus är på väg. Ska ju fortsätta sin vandring när mannen springer fram. Jesus stoppar förstås. Mannen faller på knä för Jesus. Visar ödmjukhet och respekt. Han tilltalar Jesus på ett mycket respektfullt sätt, gode mästare. Och han ställer 10 000 kronors frågan, den bästa av alla frågor Jesus får i evangelierna. Alltså Jesus får ju alla möjliga sorters frågor. Och en hel del frågor är ju inte så bra. De är ställda för att sätta dit Jesus. Eller är det uttryck för att man inte har tänkt igenom saker så mycket? Här är ju själva nyckelfrågan. Den frågan som Jesus allra helst vill besvara. Det som är hela hans ärende. Hur ska en människa kunna få evigt liv? Den här personen verkar ju vara en sökare. Verkligen en sökare. Man kan nog tänka sig att lärjungarna som ser det här, de tänker, yes, fantastiskt. Men vad är det den här mannen söker? Fortsättningen av texten visar Jesu suveräna förmåga att se igenom oss människor. Han gör en djup analys som ingen annan. Och den här mannen som på ytan har allting rätt, det visar sig efterhand att han har fel om Gud. Han har fel om sig själv. Han har fel om livets mening. Det är inga små problem i den här lyckade mannens liv. Han har fel om Gud, han har fel om sig själv, han har fel om livets mening. Han är lyckad, men när det gäller allt viktigt så har han fel. Man förstår det av hur samtalet utspelar sig. Och det vi får göra nu det är att vi får vara med och tjuvlyssna här till ett samtal som rör sig över tre punkter. Tre olika frågor som kommer upp i samtalet. Och där vi får möta liksom Jesu djupanalys, Jesu röntgenblick så man ser hur det verkligen är. Det är ju så med röntgen, att en person kommer in ser helt frisk ut. Allt som man kan se verkar vara helt på plats. Utstrålar hälsa och kraft och välmående. Och så visar röntgen att det är något djupt allvarligt fel. Det är precis den sortens röntgendiagnos vi kommer få av den här mannen. Första frågan gäller godhet. Det är den första temat som samtalet kretsar kring. Det är mannen själv som tar upp det. Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus börjar med att inte svara på hur han ska få evigt liv, utan knyter an till det här med godhet. Jesus vill diskutera vad betyder godhet. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. I Matteus evangeliet så får vi en liten annan vinkling. Och det här behöver inte betyda att en evangelist har återgett rätt och den andra fel. De här samtalen har ju varit lite längre än det som är återgivna, eller hur? Vi får ju sammanfattningar. Enligt Matteus så är dialogen så här: mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Så han frågar efter de goda gärningar han ska göra för att få evigt liv. Jesus svar här är att han ställer en motfråga. Varför kallar du mig god? Poängen här är ju inte att Jesus vill distansera sig från Gud. Alltså när han säger det är bara Gud som är god. Det är inte så att Jesus vill skapa en distans mellan sig själv och Gud. Det kan vi ju se överallt i evangelierna, att Jesus tvärtom identifierar sig med Gud. Nej, det är en annan sak han vill komma fram till. Han vill visa distansen mellan den här mannens förståelse av godhet och Gud. Att den här mannen tänker fel om godhet. Han utgår från sig själv och sitt väldigt lyckade liv. Han tänker som vi spontant gör när vi tänker på en god människa. Eller vad ska man göra för någonting gott? Då tänker vi på den mänskliga skalan, och där vi och våra liv och våra gärningar befinner sig någonstans längs den här skalan. Den börjar väl där borta någonstans med individer som Josef Stalin och Josef Fritzl och andra, så kan vi identifiera dem. Och sen så går det uppåt, och vi är ju inte riktigt där nere, och så är vi kanske inte Moder Teresa och några fantastiska ideal där uppe, men så kan man ju placera in sig här. Alltså, vad händer om vi går ut här på Sveavägen och stoppar människor och frågar: är du en god människa? Vad kommer normalsvensken att svara? Ja, man är ju inte Josef Fritzl eller Josef Stalin. Så ja, jo, jag är väl en ganska god människa. Jag gör så gott jag kan. Det finns väldigt många värre exemplar i mänskligheten än just jag, tänker man. Och så sätter man in sig själv någonstans här i skalan. Det Jesus gör här, det är att han säger: nu måste vi börja tänka på, vad är den yttersta normen för godhet? Det är Gud. Du måste börja jämföra ditt liv med Guds standard. Du måste börja pröva dig själv utifrån vem Gud är. Det är det här vi måste prata om. Hur ser Gud på godhet? Det är väldigt viktigt att han frågar efter evigt liv, förstås. Men hans fråga bygger på ett missförstånd om vad han ska göra och prestera. Och hur han ska kunna möjligen ta sig ett steg till på den här godhetsskalan. Man kan väl få lite känslan av att den här mannen, han tänker att han har ganska mycket på plats. Hans framgångsrika liv visar väl det. Men han kan ju också känna att det behöver läggas någonting till. Han kan ju också känna av kanske en viss tomhet eller avstånd till Gud. Det finns saker han skulle behöva lägga till. Och det är det han frågar efter. Det kan vara lite som om man har förmånen att få köpa en ny bil idag. Så väljer man ut en bra, fin bil. Och då har man ju i stort sett allt på plats. Den här fina bilen. Men sen kommer det ju alltid idag. Okej, du har den här jättefina utgångspunkten. Men du behöver titta på extrautrustningen. De olika tilläggspaketen, om du vill få det riktigt vasst. Du kan faktiskt förbättra den här fina bilen ett snäpp till. Gör den lite vassare, lite tuffare, lite bekvämare, och så har man ett tilläggspaket. Visst är det den här mannen frågar efter? Han som har nästan allt på plats. Vad är det som saknas för att jag ska få evigt liv? Och Jesus börjar med att säga: du måste utvärdera ditt liv utifrån vem Gud är. Jag tänker Jag tänker ofta så här som en bild. Om man tar en kirurgkniv så kan den se blank och ren och fin ut. Och det kan ju vara så här att den är smutsig och så torkar vi av den med en disktrasa. Och så tänker vi, den här ser helt ren och fin ut. Det är så det ser ut. Okej, nu kör vi igång och använder den. Verkligheten är ju, om man analyserar den här kniven, att den på ytan ser ren och fin ut, det har ganska liten betydelse. Därför att hela verkligheten är att det kan vara alldeles fullt av livshotande bakterier. Så att den kniv som ser ren ut är lika dödlig som den som ser smutsig ut. Därför att det finns livshotande bakterier på kniven. Och därför måste man ju inte bara torka av den med en disktrasa. Man måste tänka, vad är 100% i renhet? Det är det enda som gäller. Och så är det ju förstås om det finns en Gud. Det är bara 100% i godhet som gäller. Okej, Jesus har börjat med att försöka få mannen att tänka på Gud, inte på sig själv. Det är första steget. Att tänka på Gud och Guds standard för godhet istället för sig själv. För det andra samtalsämnet, den andra frågan som dyker upp här, det är frågan om pengar. Och vi ska se hur Jesus introducerar detta med pengar. Vi kan behöva själva reflektera lite här innan vi tittar vidare i texten. Vad är synen på pengar? Hur ska man tänka på pengar och rikedom? Det är uppenbart att lärjungarna som lyssnar till Jesus här, de tänker så här. Pengar är bevis på Guds välsignelse. Och det är därför de blir så chockade när Jesus säger till den rike mannen. Det är omöjligt att komma in i Guds rike. Och deras reaktion är ju, om det för en sån person är omöjligt, hur är det då för oss andra? De blir helt bestörta. Därför att de tolkar ju den här mannens livssituation som om hans rikedom är tecken på att han är välsignad av Gud. Och nu säger Jesus att det är omöjligt för en rik utifrån sig själv att komma in i himmelriket. Vi lever ju i en annan tid och hos oss så finns det ju en del som har tagit upp den mer marxistiska analysen. När man tänker så här att rikedom, det är snarare ett bevis på ondska. Rikedom är alltid ett bevis på utsugning och girighet. Så att om någon är rik så är det ett bevis på snarast ett korrupt hjärta. Jesus hade ingen av de här uppfattningarna. Jesus har inte en sån enkel, förenklad och falsk uppfattning om rikedom och ägande. Notera, eftersom den här texten är så välkänd, att Jesus utmanar sälj allt du äger. Det gör Jesus bara till en person. Det här är inget generellt hos Jesus. Nikodemus till exempel, som var mycket förmögen och som kunde komma med 30 kilo myrra och aloe till Jesu begravning. Jesus säger ingenting i samtal till honom att han ska sälja allt han äger. Det sker bara till en person. Vad är Bibelns syn på pengar och ägande? Jag vet att en del tycker det är provocerande, men jag hävdar tveklöst att pengar inte är ont, inte är neutralt, utan pengar är gott. Det absoluta beviset på det, det är ju det vi ska göra om en liten stund. Vi ska samla in pengar och ge. Det som är ont, det ska du inte ge till någon annan. Om du har influensa så ska du inte sprida det till fler. Eller hur? Du ska inte ge det vidare, absolut inte. Du ska inte ge det till den som inte har det. Utan du ska försöka bli av med det. Men så är ju aldrig Bibelns syn. Att pengar är någonting ont så att man ska kasta dem i havet för att bli av med dem som om de var syndiga. Jesus säger till mannen att han ska sälja allt han äger och ge till dem som inte har pengar, nämligen de fattiga. Det är väl beviset på att det är någonting gott. De behöver det den här mannen har. Och det är bra om de får det. Och då har de ju pengar. Så pengar kan inte vara något ont. Eller något neutralt. Det är någonting gott. Och det är därför vi ska samla in och ge till olika saker. Nya testamentets syn på pengar är det här. Jag tycker det sammanfattas väldigt bra av Paulus i första Timoteusbrevets 6:e kapitel. Han säger så här: kärleken till pengar är roten till allt ont. Inte pengar, utan kärleken till pengar. Genom den kärleken har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Säg åt dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligen skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Så självklart kan man fråga sig, hur har jag skaffat mina pengar? Man kan fråga sig, vad gör jag med mina pengar? Man måste fråga sig, vad gör mina pengar med mig? Men problemet ligger inte i pengarna. Problemet ligger i oss. Okej, tillbaka till texten. Jesus kommer ta upp frågan om pengar. Han börjar med att säga så här: du kan budorden. Och så citerar han. Och vi känner igen buden från den andra tavlan. Inte dräpa, inte begå äktenskapsbrott, inte stjäla, inte vittna falskt. Så blev vi lite förvånade. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Och så visa aktning för din far och din mor. Varför sätter han det fjärde budet sist? Kanske för att det budet är det som har ett löfte om att få leva ett långt liv. Och hela diskussionen handlar ju om hur ska du få evigt liv. Så därför så binder Jesus ihop diskussionen genom att sätta det budet sist. Men varför helst då lägger han till ett bud som inte finns på någon av tavlorna? Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Ja, det finns ju förstås i Gamla testamentet och det ligger ju i det här att du ska inte stjäla, men egentligen borde han ju ha citerat det 9:e och 10:e budet. Han har gått igenom bud 5, 6, 7, 8. Då borde han väl ta det vi kallar för 9:e och 10:e budet. Du ska inte ha begär. Men Jesus väljer att skriva om det 9:e och 10:e budet. Och notera något intressant här. Han säger till mannen: du kan ju buden. Och så skriver han om ett av buden, just det budet som är mannens problem. Och mannen noterar det inte, därför att det budet har han varit blind för i hela sitt liv. Så han märker inte att Jesus skriver om det. Du kan budorden, men det kan han inte, och det är det som är själva problemet. När mannen hör budorden så svarar han: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Här avslöjar mannen sin ytliga syn på sig själv och sin ytliga syn på buden. Visst, han har hållit buden att han inte har brutit någons äktenskap. Eller att han inte har blivit fälld för stöld. Och han har inte mördat någon. Men han har inte sett det som Jesus talar om i bergspredikan. Att buden handlar ju också om insidan och hjärtat. Det handlar inte bara om det yttre handlingen, utan hur det ser ut inuti oss. Och det är inget som Jesus lyfter fram i bergspredikan som inte har funnits tidigare. Det är det som finns i det 9:e och 10:e budet. Du ska inte ha begär till. Du ska inte utföra de här handlingarna. Och du ska vara ren i ditt hjärta. Och det var ett så vanligt judiskt missförstånd att man blev blind för den sista delen. Och tänkte på den yttre handlingen. Och därför går Jesus igenom det i bergspredikan. Vi kan se att det här är den punkten som Paulus i hans lilla självbiografi som vi har i Romarbrevet 7. Så är det Paulus talar om för oss. Hur blev synden ett problem för honom? Det var när han upptäckte budet: du ska inte ha begärelse. Innan dess hade synden inte liv. Var synden inte en verklighet för honom? Han menade sig ha hållit alla buden. Och i yttre mening hade han gjort det. Men när han ser vad buden kräver, också insidan, så blir han avslöjad. Den här mannen har inte sett det här. Och han bara säger: nej, men jag har hållit alla buden. Jesus borde ju nu, han har gått igenom buden på andra tavlan. Han borde väl nu fortsätta. Okej, har du hållit de här buden? Hur är det nu med första budet? Du ska inte ha några andra gudar. Och du ska inte missbruka Guds namn och du ska hålla hans sabbat. Det här borde väl vara Jesu uppföljning nu. Hur är det med första budet? Eftersom den här mannens inställning är så ytlig så inser ju Jesus att det här är helt meningslöst. Om han ställer frågan, du ska inte ha någon annan gud, så kommer han att svara, nej men det har jag inte heller, jag har aldrig tillbett Zeus. Jag har aldrig gått in i ett romers tempel. Jag har inte tillbett varken Baal eller Astarte eller Moloch eller någon annan gud. Jag har bara tillbett Israels gud. Jesus måste skriva om budet. Han måste avslöja mannens hjärta. Ett fattas det. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Jesus menar detta bokstavligt. Glöm om du har hört att det fanns en port i Jerusalem. Och att det syftar på sådana här konstiga saker. Det här är helt bokstavligt. Den här mannen har en älskarinna. Om du ska gifta dig, man måste bokstavligt göra upp med älskarinnan. Han har en annan gud. Han är en avgudadyrkare. Till det yttre from jude i Israel, till det inre en avgudadyrkare. Och Jesus har avslöjat honom. Vad i verkligheten hans gud? Det är hans rikedom, hans framgång, hans förmögenhet. Det här är en bild av guden Baal. Ingen av oss har varit frestade att dyrka guden Baal och vi tänker så här, avgudadyrkan är väl inget problem. Vi tillber inte sådana här bilder och gudar och så. Jesus menar i evangelierna att det är något radikalt fel med oss allihopa. Nämligen att vi ofrånkomligt börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och den kanske vanligaste avguden för oss är pengar. Jesus talar mycket mer om pengar än han gör om till exempel sex som en avgud. Men det kan också bli en avgud. Det finns andra saker. Men pengar verkar vara en av de punkter som vi graviterar mot i våra liv och gör till vår avgud. Det blir som ett frälsningsmedel. Och för den här mannen hade det blivit det. Och han måste göra upp med älskarinnan och säga, det är slut. Vi kommer inte att träffas mer. Och han vill inte det. Han vill ha kvar sin älskarinna. Han mörknar och går bedrövad bort. Så säger Martin Luther i Stora katekesen när han ska utlägga första budet. Du ska inga andra gudar hava. Vad betyder det att ha en gud? Och Luther svarar. En gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Att ha en gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom. Så som jag ofta har sagt, att allenast hjärtats förtröstan och tro gör både Gud och avgud. Det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är, säger jag, i verkligheten din Gud. Det är precis det här Jesus har gjort med mannen. Han har klätt av honom och visat honom vad är hans Gud. Och han vill inte sluta tillbe den. Pengarna är hans Gud. Och därmed så håller han ju inte buden. Till sist så handlar ju diskussionen om Guds rike. Vem kan då bli räddad? Undrar lärjungarna. Och Jesus svarar, för människor är det omöjligt. Därför att man måste byta perspektiv helt och hållet. Det här är inte en extra utrustning. Efter att ha presterat ett gott liv så ska du också prestera någonting inför Gud. Du måste byta perspektiv helt och hållet. Det som är barnen som tar emot. Det är så man kommer in i Guds rike. Man lägger ner sina avgudar och så tar man emot evangeliet. Till den här mannen menar Jesus orden bokstavligt att han ska sälja allt han äger. Om du har hört det här att det skulle finnas en port i Jerusalem och den här bilden med kamelen och nålsögat, så glöm det där, det finns ingen sån port. Jesus menar att han ska sälja det bokstavligt. Och han tar en fantastiskt humoristisk bild om en kamel och ett nålsöga. Om det är några saker vi kan veta om Jesus, att han hade en blick fylld av kärlek, så är det också en annan sak vi kan veta. Jesus var underbart humoristisk. Evangelierna är fulla av dråpliga, drastiska, komiska bilder, som att försöka pressa en kamel genom ett nålsöga. Förstör inte de bilderna genom att hitta på någonting annat. Poängen här är ju att det är helt omöjligt. Du kan inte få igenom en kamel genom ett nålsöga. Frälsningen är ett Guds verk. Du måste bli som ett barn. Som inte har någonting att bidra med till Jesus. Eller hur? Tänk på barnen. Det är Jesus som har någonting för dem, eller hur? Han lyfter upp dem i sin famn och han välsignar dem. Så, att ta emot Guds rike, det är att ta emot det som ett barn. Det är en gåva. Det är inget du presterar. Det är de tomma händerna som du räcker fram. Men om händerna är fulla av någonting annat så kan du inte ta emot. Förstås. Och den här mannens händer var fyllda av hans egna ägodelar. Och i valet mellan att ta emot Jesus och hans frälsning och att behålla pengarna, så ser vi vad han valde. Han valde pengarna. Och han sa nej till Jesus. I en nyutgiven bok som heter Korsfäst konung, så skriver Tim Keller om just den här händelsen. Och han säger så här, och jag avslutar med det. Jesus var vid den här tidpunkten runt 30 år gammal. Han var en ung man. Jesus betraktar den här rike ynglingen och känner igen sig i honom. Jesus är också ung och rik. Mycket rikare än den här ynglingen någonsin kan föreställa sig. Jesus har av evighet levt i treenighetens ofattbara härlighet, gemenskap. Han har en rikedom som ingen av oss kan föreställa och som övergår allt som vi känner till av rikedom och kärlek och glädje. Och Jesus har övergivit, lämnat den rikedomen bakom sig. Som Paulus säger, ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Och så skriver Keller, och mötet mellan dessa två unga män, och jag är på väg in i den djupaste fattigdom som någon har upplevt, säger Jesus. Jag ger bort allt jag har. Varför då? Jo, för din skull. Nu vill jag att du ger bort allt du äger för att följa mig. Om jag ger bort mitt stora allt för att nå dig, kan du då inte ge bort ditt lilla allt för att följa mig? Jag begär inte att du ska göra något som jag inte redan har gjort. Jag är om något en rik ung man som har gett bort den allra största rikedomen för att vinna dig. Nu behöver du ge bort din rikedom för att vinna mig. Vi låter bli tyst en liten stund. Vad är det för avgud i ditt liv som nu fyller dina händer och som gör att du inte kan ta emot Jesus? Lägg bort den. Herre Jesus, tackar dig för att du ser på oss med kärlekens blick. Tack för att du har lämnat din rikedom och blivit fattig för vår skull. Nu ber vi dig, hjälp oss att tömma våra händer så att vi kan ta emot gåvan ifrån dig. Hjälp oss att bryta med avgudarna för att få ta emot dig som den levande guden och få en rikedom som är så mycket långt större än allt som vi sätter åt sidan. Tack för din mjukhet och din ömhet. Du som tar barnen i din famn och välsignar dem. Vi ber dig att du ska innesluta oss och välsigna oss. I Jesu namn. Amen.